Du lyssnar på Webradio Areton. Jag som ska prata idag heter Ingvar Nilsson och är 56 år gammal. Jag ska berätta om mitt liv som alkoholist, både som aktiv och nykter. Hur jag började dricka och höll på med det i 30 år. Jag ska också berätta lite hur jag blev nykter och hur jag numera ser på livet. Tack vare att jag gick ut förra året och berättade öppet att jag haft ett alkoholproblem i 30 år och fick en jättefin respons och feedback på detta, så har jag i år gjort en sida på Facebook där jag skriver och berättar om mitt liv som alkoholist och mina tankar runt detta. Jag skapade även en grupp för medberoende till oss alkoholister. Där kan de som är medberoende skriva om olika frågor, problem, ge varandra stöttning och råd. Gruppen har på kort tid redan växt till över 100 medlemmar, så den fyller ett jättestort behov.
Ja, då kör vi lite roligt efter då.
Jag har ett minneslucka som står lite grann på glänt. Jag kan inte säga riktigt säkert vad som hänt, men det står en skördet ganska så barnen är utanför. Det är klart det kan vara slumpen, men det mesta rör hos skiten för. Igår fick jag i mig mycket mer än vad jag tål. Igår kväll följde jag huvudstupade till ett alkohol. Det kan vara pizza jag åt som gör att jag mår som jag gör. Det kan också vara sömnbrist, men mest av honom skriven för. Jag låg där i morse i min säng, mitt cykelställ. Det kan ju vara ett misstag, ett missförstånd hos någon leverantör. Kanske fel på någon adress, vad kunde mest ha varit skiten för. Och någon gång under kvällen hamnar jag på en pub. Jag tänkte man spö upp en lurv i motorcykelslubb. Det kan vara dåligt arsenal som gör att min käk är skön.
Under min tid som aktiv alkoholist så tyckte jag oftast att jag inte hade något värde, varken inför mig själv eller andra. Andra såg och ser fortfarande ned på oss aktiva alkoholister för att vi dricker för mycket, att vi inte kan ta hand om oss själva och att vi väljer alkoholen framför allting annat. Detta är oftast också våra egna tankar om oss själva på samma gång. Detta därför att alkoholen har så stor dragningskraft på oss och att vi därför har svårt att sluta dricka förrän vår kropp inte orkar längre, eller att vi får en näsbränna av något slag och att vi då når vår personliga botten. I slutet av det här programmet så ska jag återkomma med lite mer siffror kring den här sjukdomen. Att alkoholism är klassad som en sjukdom gör ju också att den är behandlingsbar och att det finns hopp om att tillfriskna i sjukdomen och att kunna leva ett någorlunda gott och bra liv ändå. Jag ska också berätta om de vanligaste igenkänningstecken på att vi dricker för mycket alkohol. Och vad det är er mentala bild av hur en alkoholist ser ut. Ja, här kan jag väl nästan slå vad om en hundring att ni ser en rätt sliten gubbe som sitter på en parkbänk någonstans och med en flaska i sin närhet. Eller hur? Men ingenting kan vara mer felaktigt. Det är bara en 4-5% som är synliga ute på stan på bänkarna. Resten av oss har faktiskt parkbänken hemma i vardagsrummet. Alltså att vi är dolda alkoholister och därmed gör allt för att dölja vårt drickande för omgivningen. Inte nog med att vi döljer vårt drickande för utomstående. Vi döljer vårt drickande ganska fort också för våra närstående. Vi börjar skåp och smygsupa. Vi gömmer alkoholen på alla möjliga och omöjliga ställen för att inte vår partner, barn, närstående ska se den och kanske till och med ta den ifrån oss. Vi super kanske innan vi ska på fest eller själva har fest hemma så att andra inte ska se hur mycket vi dricker. Vi kanske till och med är så beroende att vi måste ta lite alkohol när vi jobbar också. Det roligaste av allt det här är att om någon annan ser på oss att vi har druckit så förnekar vi det med all kraft och ljuger andra rakt upp i ansiktet. Att vi har minsann inte druckit fast det kanske syns på lång väg. Vi kan på sin höjd gå med på att vi har druckit en öl eller två när vi i själva verket har dratt i oss en sexpack. Det här beteendet kommer genom att det är en förnekelse inbyggd i den här sjukdomen. Vi alkoholister är ju också oftast de som sist kommer till insikt om att vi har den här sjukdomen. Detta trots att omgivningen påpekar detta i ett tidigt skede för oss. Det är heller inte alla som gör det för det är ju också ett känsligt ämne både för den som dricker och den som eventuellt påpekar detta för oss. Vi kan också hävda inför andra att vi har kontroll på vårt drickande även om vi inte har det. Och hur ser det ut för min egen del då? Ja, numera så är jag ju nykter sedan 12 år tillbaka. Och den här resan har ju inte varit en dans på rosor alla gånger. För jag har ju fått ta tag i livet igen. För det är ju bara jag som kan ta i tur med detta. Även efter 12 år så får jag ju dagligen ta beslutet att oavsett vad som händer mig under dagen så ska jag göra allt som står i min makt att inte ta ett nytt första glas alkohol. På samma gång så känner jag ju tacksamhet för den tid i nykterhet jag har gett mig själv. Jag känner tacksamhet och glädje för det liv jag idag lever. Jag känner tacksamhet för att jag har de personer jag har runt mig i mitt liv. Jag känner tacksamhet för att jag har återtagit makten över och i mitt liv. Och med det möjligheten att ta mig dit jag vill och bli i mitt liv. Bättre med full rulle i livet än att vara en full drulle i det. Ja, det här var en text jag gjorde för ett tag sedan och la upp på lite olika sidor på Facebook. För 12 år sedan så var jag ju som sagt själv en full rulle i livet. I närmare 30 år så var det så här för mig nästan dagligdags. Hur kunde det bli så här kan jag ibland sitta och fundera på ibland. Hade jag haft ett ordentligt svar på den här frågan så hade jag på samma gång haft universums nyckel i min hand. I mitt fall började redan i tidig ålder med att jag fick smak för alkoholen. Den smög sig in i mitt liv utan att jag fäste så mycket tankar om det. Till att börja med av nyfikenhet, sen blev det lite för att vara tuff i skolan. Kanske våga lite mer med tjejer och annat. Någonting här var ju också att jag fick börja dricka hemma när jag började jobba på gummit här i Trelleborg efter jag slutade nian. Och det här med gummifabriken är ju ett kapitel för sig själv också. Eftersom jag slutade skolan med dåliga betyg. 1,7 i snitt och det var ju kanske ingen hit precis. Men det värsta här var ju att det fanns några lärare som sa till mig att med mitt huvud så skulle jag inte bli någonting annat än en gummiarbetare. Mitt svar till de här lärarna var att ja, då fick jag väl bli det ett tag också då. Jag jobbade drygt ett år på gummifabriken, sen fick det vara nog. Dessutom hade jag 2 kronor mindre i timmen än de som var 18 år och det tyckte jag var orättvist. Vi gjorde samma jobb. Jag jobbade skift som 16-åring också. Och detta med fackets goda minne. Men som sagt, jag fick ju tillåtelse att dricka hemma för jag ansågs vara vuxen eftersom jag jobbade. Och ibland blev det till och med lite smygdricka på fabriken på fredagskvällarna när det var sista skiftet. En annan sak som var kul, eller ja, inte förresten, det var att vi stod på torget i Trelleborg också om lördagarna och ja, där blev det några kaffejökar på morgonkvisten för att komma igång så att säga. När vi kom hem på eftermiddagen så skulle ju kassan räknas och då blev det ett par dragare till. När alkoholen fått ett litet grepp om mig och så var det ju nästan stående helgfyllor ganska snabbt. Jag arbetade ju under veckorna och bara gick och väntade på att det skulle bli helg och att jag kunde koppla av med en fylla som sagt. Efter att det här beteendet hade hållit på ett tag så blev det ett glid neråt och jag började sjuka mig på måndagarna för jag var för dålig. Alltså att jag bara låg till sängs för att sova bort filan från helgen. Det här övergick också till att jag började ta återställare för att komma i form igen. Och sen var jag inte steget långt borta från att bli en heltidsalkoholist. Så här rullade på förvisso med lite torra perioder emellan. Och på så sätt att jag slutade dricka genom en nedtrappning av alkoholintaget. Det här kunde till och med ta en hel vecka i anspråk. Efter mitt år på gummifabriken så började jag jobba på olika tivolin och cirkusar och reste omkring i Sverige och Norge i nästan 15 år. Och lite andra ströjobb här och där. På alla jobb jag haft så har det faktiskt funnits alkohol inblandat i en eller annan form. Kanske är det så att kaka söker maka. Jag har också varit egen företagare i olika sammanhang. Sålde olika produkter på postorder. Här tjänade jag rätt så duktigt med pengar. Men det mesta gick jag till krök och uteliv. Jag blev pojken med guldbyxorna och dessutom störst, bäst och vackrast också.
I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
I slutet på 80-talet så träffade jag en tjej och vi gifte oss ganska fort. Min nykterhet höll ett tag, i ett år eller någonting. Men snart var jag tillbaka i gamla hjulspår igen. Mycket tack vare självtagna återfall. Det kunde vara så att jag hamnade på en fest där det fanns alkohol och folk tjatade på mig att ta nu en jäkel och vara som folk. Sen kunde det ju också vara så att jag själv skulle prova och dricka måttligt igen. Jag vet inte hur många gånger jag gick i den här fällan för oss alkoholister. För mig fungerar det inte så i alla fall. Det är antingen eller. Hur det är för andra det vet jag inte. Men för mig är det en fallgrip i alla fall. Som jag inte vill hamna i igen. Jag kan även bli fundersam när kändisar i olika sammanhang blir intervjuade och erkänner att de har problem med spriten och går på behandling för detta. I samma mening så säger de också att när behandlingen är över så kan de börja dricka normalt igen. Återigen. Det är faktiskt att först och främst lura sig själv, sen också omgivningen. För vi är snart tillbaka i den gamla trallen igen och dricker kanske till och med ännu mera än vi gjorde innan. Våren 95 så skilde jag och den här tjejen oss som jag hade träffat slutet på 80-talet. Redan samma höst 95 så träffade jag en thai-tjej här i Sverige och det fungerade jättebra. Vi började importera kläder och annat och sålde på marknader runt omkring i Sverige. Vi bodde till och med delvis i Thailand på vintrarna och hade det jättefint ända fram till hösten år 2000. Då tog jag ett nytt återfall. Det började med en vanlig öl och sen var jag igång igen. Och den här resan varade i nästan 2 år. Fram och tillbaka utan att jag själv kunde sluta dricka. Jag flyttade också till en liten lägenhet för jag ville inte göra henne illa genom att jag drack som jag gjorde. Tyvärr så blev det ju också så att hon blev medberoende till mig. Att hon höll koll på mig, att jag hade mat hemma, att hon kanske till och med lagade den maten till mig och att hon köpte alkohol till mig och såg till så att jag hade annat hemma så att jag klarade mig för dagen. Visst visste jag någonstans inom mig att jag egentligen inte skulle begära hjälp av henne med detta. Men som sagt, på slutet orkade jag inte någonting annat än att dricka. Det gick till och med så långt att jag bestämde mig för att dricka ihjäl mig. Förmodligen var jag så långt ned i skiten att ju mer jag drack, ju mindre bet alkoholen på mig. Här var jag också så sjuk att jag inte kunde äta någonting utan bara drack sprit. Jag drack ungefär 5 liter hembränt om dagen i 3 veckor. Men jag blev aldrig riktigt full och fick inte den härliga känslan som alkoholen en gång i tiden hade gett mig. Att jag kunde slappna av, känna värmen sprida sig i kroppen, känna att allt lugnade ner sig. På slutet så fick jag dricka ett par glas ren sprit också innan jag skulle försöka komma till sömn. Jag sov ju aldrig riktigt bra den här sista tiden heller. Så fort jag vaknade igen så var jag på att dricka igen. Och till slut så när alkoholen inte bet längre så tänkte jag göra ett sista försök med länkarna här i Trelleborg. Jag tog kontakt med dem, tog en taxi dit och fick lägga mig i deras tillnyktringsstuga som de har här i Trelleborg. Förvisso var jag nästan nykter men hade en jäkla abstinens. Och det här brukar också medföra att en nedtrappning utan medicin eller trappa ned med hjälp av spriten så brukar det komma ett delirium tremens efter ett tag. Och det var precis vad som hände mig på kvällen när jag låg där i sängen och försökte sova. Jag hörde ett brummande ljud från golvet och jag kunde inte röra mig. Bara vrida på huvudet och kika ner på golvet. Där såg jag en armé av myror som tog sig upp för ena sängbenet och vidare upp på sängen. Kände och såg att de tog sig in genom ena stortån och började cirkulera i blodomloppet och ner igen i andra benet och ut genom andra tån och ner i golvet igen. Så här höll det på ett bra tag tyckte jag och höll på att bli vansinnig. Men det är man ju egentligen när man har fått ett delirium tremens. På något sätt hade jag också under natten tagit mig ner till centrum och stadsparken. Och där hade jag lagt mig på en bänk och somnade en stund och utan att ha ytterkläder på mig. Och det här var i mars månad och minusgrader ute. Efter en stund så var det någon som väckte mig och sa att där fick jag inte sova för jag kunde frysa ihjäl. Jag tog mig till en källarlokal som vi hade som lager för sådant som sambon och jag importerade från Thailand. Där sparkade jag in ett fönster, kröp in, gick sedan igenom lokalen, ut genom dörren, satte mig i trapphuset. Och där hittade folk mig och de ringde min sambo och fixade en ambulans på samma gång också. Jag hamnade på intensiven här i Trelleborg. Jag låg mer eller mindre nedsövd ett par veckor med dropp och vitamintillskott och annat. Under den här tiden så hade jag också många verkligt hemska drömmar om det mesta och livet som alkoholist passerade revy flera gånger. En återkommande dröm var att jag gick i någon slags konstig tunnel med starkt ljus i slutet av den. Såg en massa folk där också. När jag kom närmare så såg jag att det var mina föräldrar. Även andra som jag träffat i olika sammanhang som jag vet hade gått bort för spritens skull. De stod där och skrek till mig. Vänd om, du ska inte vara här. Gå tillbaka medans du kan. När jag kvicknade till något sån här så fick jag frågan av en doktor om jag skulle fortsätta att dricka alkohol. Och då sa jag att det får vi se när jag kommer ut härifrån. Så hårt satt jag i alkoholistens klor. Doktorn svarade att fortsätter jag att dricka så här så skulle det bara ta en 2-3 månader kvar för mig att innan det var färdigt. Just där och då bestämde jag mig för att nu jäklar fick det vara sluttramsat med kröken. Jag fick vara kvar ett par dagar innan de släppte ut mig. En människospillra som inte hade fått hjälp eller fick hjälp någonstans i eftervården. Utan jag fick klara allting själv. Eller nästan i alla fall. Jag hade ju provat allt tyckte jag och skulle fixa det här nu så fick jag helt enkelt lita till mig själv. Förvisso så fick jag lite medicin och mer vitaminer utskrivet av en doktor som hade lite kunskap om alkoholrelaterade problem. Jag hade min sambo vid min sida som tog hand om mig både dag och natt som en liten bebis. Med bebis menar jag att jag föddes igen och behövde tillsyn och hjälp med nästan allting för att klara mig. Efter ett tag gick allting lättare och lättare, men det har ju inneburit en daglig kamp med mig själv och hålla mig på banan nu i 12 års tid. Moroten jag har nu är ju kärleken till mig själv och de personer som nu finns i mitt liv. Även att känna lycka och glädje till det hem och den nya inre framgång jag nått så här långt.
You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child, where I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy and chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be light, and
sen är ju inte den här resan slut på långa vägar, om jag får bestämma och fortsätta och hälsa något sånär. För jag vill ju inte tillbaka till det liv i ständig egen förnedring för mig själv och andra i min omgivning som det innebär att vara aktiv alkoholist. Skulle jag trilla dit igen så klarar jag det nog inte den här gången att ta mig ur spriten. Därför så får jag ta ett steg i taget, en dag i sänder, och låta livet tuffa på i den takt jag själv vill. Huvudsaken är ju att det rör på sig och framåt i alla fall. Jag har ju också läst lite böcker som handlar om alkohol i olika sammanhang. En bok jag läst heter Flodhästen i vardagsrummet, och boken är skriven av Tommy Hellsten. Boken handlar om att vara medberoende till bland annat alkoholister, både som barn och vuxna till olika närstående föräldrar, syskon och barn. Att vara medberoende är ju inte lätt, att ta hand om andra som dricker, speciellt inte kanske våra föräldrar. När jag läste den här boken första gången kom jag på att jag var faktiskt medberoende som barn. Fick se mycket hemskheter som jag inte vill att andra barn ska växa upp med. Kanske därför också som jag trodde att det var normalt att dricka alkohol i veckosluten och så fort det var en större helg, till exempel jular och annat. Jag hade inte så mycket kompisar heller, för jag vågade ju inte ta hem några heller, för jag visste inte om någon var full eller inte när jag kom hem från skolan. Kanske var det detta också som gjorde att jag inte var klassens ljushuvud precis, därför att jag hade annat att tänka på. Och hur ser det ut för mig framöver nu då? Förvisso är jag utan arbete och söker ett nytt arbete, gärna inom alkoholistvården i olika sammanhang, där jag säkert har mycket att tillföra tack vare mina 30 år som aktiv alkoholist. Jag ska också försöka börja föreläsa om mitt liv som alkoholist i olika sammanhang. Och som sagt, jag fortsätter att skriva om mitt liv som alkoholist på min sida som heter En nykter sida med Ingvar Nilsson. Och sen skriver jag även i gruppen Vi medberoende till alkoholister. Jag sa i början att jag skulle berätta lite siffror också om alkoholen. Och här är lite siffror från 2011. Man räknar med att det finns ungefär 330 000 alkoholberoende här i Sverige. 780 000 är missbrukare. 1 miljon är i riskzonen. Och vidare, 1 av 10 är en man, 1 av 20 är en kvinna. Bland unga är siffrorna ännu högre. 25% av kvinnorna och nästan 30% av de unga männen har en riskabel alkoholkonsumtion. Källa Statens folkhälsoinstitut. Och vad är då beroende? Beroende är någonting vi måste ha eller göra för att må bra. Vi får abstinens om vi inte vi får detta som vi är beroende av. Vi mår dåligt på olika sätt. Det kan vara svettningar, yrsel, panikkänslor och annat. Missbruk är när vi brukar någonting och det får negativa konsekvenser för oss. Vad som inte nämns i det här sammanhanget är att till varje missbrukare och beroende så finns det 3-5 medberoende. Alltså som är partner, barn, släkt, vänner och bekanta. Medberoende är en person som blir drabbad av negativa händelser och känslor på det ena eller andra sättet av alkoholistens negativa beteende. Varje år så sker det ungefär 3000 olyckor med dödlig utgång. 5-7000 dör i sjukdomar, skador som har direkt samband med alkoholdrickande. År 2011 var det lite över 1300 som begick självmord. 50% av dessa hade samband med depression på grund av alkoholberoende. Och lite siffror när det gäller alkohol i trafiken. Vägverket uppger att det dagligen görs mellan 15 000 och 20 000 bilresor med förare som är påverkade. Att det skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Av de förare som omkommer i trafiken så har cirka 30% alkohol i kroppen. Vid singelolyckor ligger andelen på 50%. År 2011 så var det 90 singelolyckor. Närmare 150 människor dödas och ett tusental skadas allvarligt på grund av rattfylleri i Sverige varje år. Var tredje dödad mopedist är onykter och minst 8 av 10 omkomna skoterförare är alkoholpåverkade. Många drunkningsolyckor sker också på sommaren just på grund av alkoholen. Och hur känner man då igen hur man dricker för mycket? Ja, ökad tolerans, det är man tål en större mängd alkohol. Abstinenssymptom. Du får svettningar, blir darrig, får ångest och högre hjärtklappning. Återställarbehov. Du känner ett sug att dricka dagen efter och mår bra eller bättre av det. Minnesluckor. Du minns inte vad som hänt. Kontrollförlust. Du dricker oftare och mer än du tänkt. Förnekelse. Du förnekar ditt beroende inför dig själv och din omgivning och hävdar att du har kontroll. Det är också ungefär de här tecknarna som har varit genom mitt liv flera gånger om. Har ni frågor om det här med alkohol så får ni jättegärna inboxa mig på min sida, en nykter sida med Ingvar Nilsson. Jag vill också passa på att tacka Petra Ariton som har de här sändningarna för möjligheten att få vara med och berätta om mitt liv som alkoholist och visa på att det finns hopp för alla att tillfriskna i den här sjukdomen som annars slutar med dödlig utgång. Också att vi är en hel del i svenska samhället som har eller haft de här problemen med vårt drickande. Tack!
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flyg, jag ser solglitt distans, jag ser framåt mot härliga tider. Jag ser kvinnornas steg, jag ser ögonens glans, jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just denna dag, det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just denna dag, den ger lust när den kommer. Jag hör skrattande barn, jag hör slussarnas frun, jag hör telefon som kan leva. Jag hör inre musik, jag hör vindarnas sus, jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Just idag mår jag bra, jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra, jag har tro på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer.